Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hon arbetade som ingenjör inom gruvindustrin i Skellefteå, men lämnade för ett antal år sedan Sverige för USA och ett arbete som inredningsdesigner. I veckans avsnitt samtalar vi om att som svensk arbeta med amerikanska hem och amerikansk inredning. Vad skiljer oss och vad förenar oss? Och hur är det att arbeta i USA kontra Sverige? Har amerikaner koll på skandinavisk design? Ja, det här är några ämnen som vi tar upp i veckans avsnitt. Välkommen till inredningspodden Kristina Richardson.
Tack.
Eller Kristina Richardson som du heter i USA.
Ja. Jo, precis. Nej, men tack för att jag får vara här.
Du är ju uppvuxen i Skellefteå, men du bor ju sedan lång tid, sedan, är det 8 år?
Ja.
8 år i USA. Mm. Hur kommer det sig att du lämnade Sverige från början?
Ja, det är en ganska lång historia, men min man Peter och jag... Vi bodde, nej, min man Peter och jag, vi jobbar båda inom gruvindustrin i Boliden, uppe i Skellefteå, båda två. Och jag, kan man väl säga, jag var mest där för pengarna. Men det kanske vi kommer till sen.
Nej, ta det nu.
Ja, okej. Nej, men alltså jag har ju alltid varit designer i grund och botten, i själ och hjärta. Från det jag var 4 år så kom jag ihåg att jag satt och ritade floor plans och ja, men, IKEA-katalogen, min favoritbok. Redan som 4-5-åring. Så jag ville ju bli arkitekt. Jag ville bli designer. Men du vet, Sverige, jag tror de tog in 60 personer per år. Jag hade ett toppbetyg. Jag gick 4 år i teknisk bygg. Jag gjorde allt för att komma in på arkitektlinjen. Det gick inte. Och jag menar, jag kom ifrån enkla förhållanden. Jätteenkla förhållanden. Hela min familj är bara artister, konstnärer. Du vet,
det är väl inte enkla förhållanden?
Jo, men alltså inga pengar om man säger så. Utan det var ju mest målarfärg vi hade. Som man kan säga. Men det var ju ingen som kunde skicka mig på någon utbildning i London. Eller, alltså, det fanns inte på kartan. Så att jag var mer så här, men då tjänar jag pengar då. Så att jag kan skapa mina fina miljöer själv typ. Och bor man i Skellefteå, då kan man ju välja mellan att spela hockey. Eller jobba inom gruvindustrin om man vill tjäna pengar. Och jag är ju helt värdelös på hockey. Så att det var ju bara, glöm det. Jag tror inte ens de hade ett tjejlag på den tiden. Men jag utbildade mig till maskiningenjör. Civilingenjör i Luleå. Och sen började jag jobba inom gruvindustrin. Och jag var bara där för pengarna, som jag sa. Det var, ursäkta min franska, men det var ren prostitution. Alltså det var liksom pengar. Och det gick jättebra. Jättebra. Gjorde jättebra karriär, både min man och jag. Men sen fick min man ett erbjudande i USA om jobb för Lundin Mining. Som också är ett svenskt bolag egentligen då. Och då var jag så less. Och jag hade ju ett designföretag på sidan om hela tiden.
Ja, du hade
ju
det.
Ja, jag jobbar ju med design. Jag har gjort det hela mitt liv. Det är liksom, om jag ska koppla av så kan jag sätta mig och rita en planlösning. Det är så sjuk i huvudet som jag är. Det finns säkert en diagnos på det här. Någon typ av så här, du vet, serial design fel i huvudet. Ja, så att jag såg helt enkelt upp mig. Och
följde med till USA.
Ja, och där, jag fick inte jobba. Jag hade inget arbetsvisum. Men jag kunde plugga. Jag kunde bara plugga på deltid. Så jag bestämde mig för att ta en examen i interior design i New York. Så jag gjorde det och sen startade jag mitt bolag.
Oh. Mm. Men då flyttade ni till New York?
Nej. Utan det var en sån här, lite online. Jag åkte dit fram och tillbaka lite grann. Alltså det var mest som en online utbildning. Men har man läst typ LDK hela sitt liv så kan man ju allt redan. Jag skojar.
Men ni flyttade till South Carolina då?
Nej, vi flyttade till Marquette, Michigan.
Ja, till Michigan.
Ja, där finns det en gruva. Så att där var ju där jag startade mitt företag. Och det kanske inte var det bästa stället att starta företag på. Alltså det var ju en väldigt liten stad. Men det var bra. Jag kom igång och så. Och Ja, så att, men sen fick jag ju kunder över hela USA, så att ja.
Ja, men du har ju bott och jobbat i USA under ett antal år nu. Hur skiljer det sig åt det här att jobba, att arbeta i USA jämfört med Sverige?
Det är ju stor skillnad. Framförallt så har ju amerikanerna en vad ska man säga, de är vana att ta hjälp av inredningsdesigners på alla nivåer egentligen. Inte kanske riktigt de lägsta nivåerna, men på alla nivåer är man van att anlita designers för sina hem. Det är väl den största skillnaden. Men sen måste jag säga också att det är en stor skillnad att arbeta med svenskar och amerikaner på ett djupare plan. Och det är väl egentligen så att det beror på att vi lever så olika i våra hem.
Mm-hmm.
På ett sätt. Amerikanerna underhåller ju inte hemma på samma sätt. De bjuder inte hem folk, du vet, på Melodifestivalkvällar eller Taco Fredag eller vad det nu kan vara. Utan man underhåller ju mer på restaurang. Och är man hemma hos någon så är det ju mer barbecue. Då är man ute på bakgården. Och går man in i huset är det mest kanske för att kissa. Jag vet inte.
Ja, okej.
Okay. det är inte så att hemmet är någonstans där man visar upp. Man visar inte upp sitt hem på samma sätt som svenskar gör. Inte inuti i alla fall. På utsidan är ju husen i USA jättetjusiga. Det är väldigt mycket så här curb appeal och vackert. Och sen kommer man in och då är det som en soptipp.
Jaha.
Eller inte alltid. Men alltså det är ofta, det är inte lika. Svenskar har ju mer snyggt hemma generellt. Det sagt så kan man ju säga att svenskar, de är mer utsatta för andra människors åsikter.
Mm.
Om sina hem. Och det på ett sätt är ju också väldigt personligt, va? Så att om du då gör någonting som är väldigt, väldigt personligt och kreativt, så brukar jag säga som Henri Matisse, kreativitet kräver mod. Och för en svensk så blir det ju, krävs det ju väldigt mycket mod för att försvara någonting som kanske inte riktigt är mainstream. Medan en amerikan, de är ju mer individualister till att börja med. Och sen visar de ju inte riktigt upp sina hem. Så att när man jobbar med amerikaner så blir det mer personligt. Mer, de tar ut svängarna betydligt mer. De har ju också mer pengar. Det finns mer pengar i USA. Så de jag jobbar ju med väldigt, lite rikare människor, om man säger så. De kan ju ta ut svängarna rejält.
Ja, men det där är ju lite intressant, för att amerikanerna tar hjälp mer av inredare i sina hem, men de visar inte upp dem för andra lika ofta.
Det är en klassfråga. Så att om de då blir tillräckligt rika och tillräckligt, då har de ju ofta delar i sina hus där man underhåller folk. Och då blir det en helt annan sak. Då vill man ju verkligen show off. Men då är de ju mer personliga, de är ju mer individualister, så det blir lite mer ta ut svängarna.
Mm. Mm. Hur var det för dig när du kom, när du, de där första uppdragen när du skulle börja jobba med amerikanska hem?
Ja, i början var jag ju väldigt svensk i mitt sätt att närma mig hemmen, och det blev väldigt mycket så här, man fick förklara sig mycket. Så här, ja, man öppna hyllor, det funkar. Du kan ha muggar som du använder varje dag på öppna hyllor. Det har ju amerikanerna väldigt svårt att förstå. Vi svenskar har ju haft öppna hyllor i hur länge som helst. Och vi bryr oss ju inte lika mycket om det står lite muggar och så här, lite här och där. Eller om det blir en fläck här och där. Men amerikanerna har ju, det fick jag tona ner lite så här att, ja men, man får försöka förstå ändå hur de lever. Så det var lite så här svårt.
Ja, vad var det största skillnaden som du kände i början? För det är då man är som mest mottaglig, tänker jag, att se skillnaderna.
Jag var ju så här, ja men vit soffa, det har man ju. Alltså, amerikanerna bara, nej men vi kan inte ha en vit soffa, vi har ju hund. Och jag bara, men det spelar väl ingen roll. Ja men det kan ju bli en fläck. Och vi svenskar är med så här, ops, det vart en fläck. Amerikanerna säger, åh herregud, det blev en fläck. Jaha, då är soffan förstörd.
Jaha.
Så det är ju en stor skillnad. Vita väggar, då blir de ju lite stressade. Så här, vita väggar, åh herregud, det kommer att se ut som ett lasarett. Nej, det finns 1 miljard vita varma färger. Ja, vitt är inte alltid vitt. Sådär. Så det har väl varit de två största grejerna som man måste liksom jobba med.
Mm.
både med sig själv och med kunden. Att jag behöver inte alltid välja en vit soffa. Och de kan ju välja en vit soffa ibland.
Är det fortfarande det du känner är det efter de här åren? Är det fortfarande samma sak?
Mm.
Ja.
Mm. Mm. Just den här vita soffan. Det är ofta, där kör jag fast ofta. Ja. Och det är ju det blir så snyggt. I nästan alla miljöer är en vit soffa snyggt.
Jag tänkte på en annan sak. Du flyttade ju in till en stat. Mm. Och sen har ni ju flyttat runt.
Mm.
Hur skiljer det sig också hur USA är ju så, ett sånt enormt stort land. Skiljer det sig mycket när du tar uppdrag i olika delar av USA?
Designmässigt skiljer sig väldigt mycket. Ja, det finns ju väldigt många stilar i Amerika som vi kanske inte ens känner till här i Sverige. Och jag menar, som du sa, det är ett jättestort land. Så om man tittar till exempel på Cape Cod-stilen, den känner vi ju till. Den är vi ju väldigt förtjusta i här i Sverige. Lite Lexington, lite Newport, marint, blårandiga, fluffiga kuddar och ankare och vågor och allt sånt där. Och den tycker vi väldigt mycket om. Och det är ju väldigt mycket stilen runt New York, Long Island, Boston-området. Men sen en stil som jag tycker är väldigt, väldigt fascinerande och som jag tycker är väldigt rolig att jobba med, som jag önskar att jag fick jobba med mer, det är ju den här Santa Fe Adobe-stilen som har lite spanska influenser och influenser från The Native Americans blandat. Så där har du ju de här putsade, slammade vita väggarna, stora råa balkar i taket, enkla former, terrakottagolv, de här spanska, vackra, handmålade kaklen, saltillo tiles. Och det är ju mer då mot the southwest. Och sen har du ju South Carolina och Mississippi där du har de här antebellum-husen.
Nu, vad är det för något då?
Antebellum är ju mera, plantage. Du kan tänka dig här plantagestilen med de här vackra, svepande porches och takfläktar och gungstolar och rottingmöbler och allt det
just
där.
Just det. An på grönkulla-stilen lite grann.
Ja, precis. Precis. Det är ju påminner ju lite om Cape Cod-stilen, fast den är ju mera lite mer brittisk, skulle jag säga.
Ja.
På något sätt. Ja. Men sen finns det ju stilar som liksom löper igenom hela USA där geografin inte spelar så stor roll. Och det är ju till exempel den här mid-century modern-stilen. Med Frank Lloyd Wright i spetsen och hela det här modernismen. Den kan ju dyka upp lite här och där. Så att designmässigt är det ju ganska stora skillnader. Och jag tycker att amerikanerna gärna vill designa utifrån geografin där de är.
Jaha.
Ja.
Så om du kommer in i South Carolina och får ett projekt där. Då är önskemålen ofta just att hamna i en viss stil, om man säger så.
Ja, absolut. Det blir väldigt mycket blårandigt och så. Sen, många hör ju av sig till mig för att de uppskattar ju ändå den här enkelheten som vi svenskar har i vårt designspråk. Så även om jag tycker att jag kör all in på South Carolina, så blir det ju ändå renare stil, mindre klutter, allt sånt där när jag gör det. Så det är bara det att jag har ju inte förmågan att göra något annat.
När du går in så blir det ändå hälften av vad en amerikansk är det.
Ja, och de bara, åh, det blir så vackert, du vet.
Jag tänkte på de som lyssnar nu, eller ni som lyssnar nu, där har vi ju sett en del, det är ju väldigt mycket amerikanska inredningsserier som finns på olika streamingtjänster och just nu. Bland annat finns ju den här Dream Home Makeover på Netflix, och vi kan följa ett antal mäklarserier som inreder lyxhus som man svimmar nästan av stilblandningar och så. Men där ser man ju också en hel del inhemska amerikanska varumärken, tycker jag. Har amerikanerna koll på svensk och skandinaviska varumärken och stilar? Eller är det någonting som känns här lite far away, om vi får säga så?
Nej, alltså förvirringen är total.
Ja.
När någon ringer till mig och säger hej, jag vill ha skandinavisk stil, då måste jag verkligen fråga Vad är det du ser i ditt huvud nu? Ofta blandar de ihop skandinavisk stil med den här alltså supermoderna. Med du vet, krom, kallt, glas. Ja, men de här kalla, sterila miljöerna. De blandar ofta ihop skandinavisk funktionalism med minimalism.
Jaha.
Och här försöker jag utbilda. För egentligen, minimalismen är ju inte funktionell överhuvudtaget. Jag brukar säga till mina kunder, ja, men skandinavisk stil är inte minimalistisk. Jag brukar ta ett exempel på öppna hyllplan igen. Om man pratar minimalism och öppna hyllplan i ett kök, då ställer man dit kanske en snygg vas och ett litet foto. Det är ju inte speciellt funktionellt. Men i Skandinavien, skandinavisk design, där sätter vi upp i och för sig då snygga tekoppar, glas, muggar, allt som vi använder varje dag på de här hyllorna. Och då blir det ju helt plötsligt funktionellt. Men i en amerikansk ögon är det ju fortfarande väldigt minimalistiskt.
Ja.
För du vet, det blir ju, oj, öppna hyllplan. Nej, men sådana där grejer. Sen blandar man ofta ihop det också med mid-century modern. Och det finns ju kopplingar alltså till mid-century modern och den danska designers och sånt här. Men skandinavisk design är ju mer ljusa träslag, medan modernismen är ju, eller mid-century modern är ju mer mörka träslag till exempel. Så där finns det ju, där är ju en stor skillnad. Så jag tycker att de har missförstått värmen. Har de missförstått att det är varma, inbjudande miljöer, skandinavisk design. Och de har också missförstått det här med funktionalitet och att de blandar ihop det lite grann med minimalism.
Så där får du också ha lite utbildnings...
ja, vad är det lektioner du egentligen vill ha?
Ja.
Ja.
Mm. Men är det också många kunder som utgår från det, som hör av sig till dig just för att de vill ha den här skandinaviska stilen som de tror är skandinavisk stil då?
Mm. Både och. Ibland så har de ju en stil som de har sett som de tror är skandinavisk som de vill ha.
Mm.
Och det går ju bra. Eller så vill de ha en skandinavisk stil för att de gillar att säga det. Alltså de gillar att vi har en skandinavisk stil hemma. Så liksom, det är lite skrytfaktor på det.
Ja. Ja. Om man följer de här, några av de jättestora amerikanska inredare som Kelly Wearsler i Los Angeles. Och då ser man ju att de har ju ett lager, verkar ju ha enorma lager av möbler. Och där ser man ju faktiskt en del skandinaviska möbler dyka upp då och då. Och sen så tänkte jag på det, jag måste fråga dig om det, för att det gick lite rykten här i Sverige om att Kardashians hade köpt en sån här furumöbel av Axarena gjort och så. Men är det så att amerikanerna har fått upp ögonen lite på vintage och antikviteter från Skandinavien?
Ja, men det sagt, det är en total klassfråga. Medelamerikanen har ju ingen susning.
Alltså,
de bryr sig inte. Om det inte är en släktklenod som de för vidare. Men europeiskt vintage överhuvudtaget, kommer du upp i klasserna och så är det ju någonting som man gärna har. Och man vill ju gärna säga att I'm Italian, och så vill de ha liksom Italian vintage. Eller yeah, I'm Scandinavian, och så har de något som de tror är skandinaviskt. Alltså så det är ju det är mycket.
Och så var det inte skandinaviskt.
Nej, det kan vara lite av varje. Men Kardashians har Karl-Eina gjort stolar. I och med att det är Kendall Jenner som har stolarna i sitt matrum.
Okej.
Ja, bekräftat.
Okej, då vet vi.
Ja.
Och därefter gick priserna upp med någon miljon på de
absolut
stolarna.
Absolut, så grattis alla ni som har såna hemma.
Ja, precis. Mm. Vilken hit för alla. Men du, jag tänker i övrigt då med vintage antikviteter. Här i Sverige ser man ju, har det ju varit en, tack och lov får man ju säga, boom med att... den här cirkulära användandet av möbler går runt och man skryter nästan om att man har hittat det på loppis eller fyndat det på något sätt. Hur är det i USA?
Att det, återigen, alltså det är lite delat medelamerikanen tror jag inte bryr sig. De lever ju någon typ av denial fortfarande mot det mesta, inklusive klimatfrågan. Men kommer man upp i klasserna så är det ju, det är klart att det smäller ju lite högt att renovera, och ja, men såna här historiska renoveringar till exempel, det är ju väldigt imponerande.
Okej.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Jag tänkte också, vi ska prata lite om när du inreder ett typiskt amerikanskt hem. För där är det ju jätteintressant att se. För vissa saker är ju sådana som du måste se att det här måste finnas i ett amerikanskt hem. Och jag vet att du är ju helt, har ju, får man säga så, nördat in det lite på badrum.
Helt och hållet.
Ja. Och det syns ju, ska jag berätta sen. Men vad är det som är ett måste när du skapar badrum i USA?
Alltså, den största, det här är ju jätteknäppt. Alltså, men, och jag saknar ju det här när jag kommer till Sverige. Men det är ju alltså nischer i duschar. Alltså inbyggda nischer där man kan ha shampoo. Finns inte jätteofta här i Sverige. Så här har vi ju shampoo på golvet eller på någon liten glashylla eller någon sladdrig liten grej som man hänger på, du vet, en sån här för stålhylla där allting trillar igenom.
Mm.
Ja. Så det är ju den det är det stora. Men sen när jag arbetar med kunder i USA, nu är deras badrum jättestora. En del badrum är lika stora som det här rummet som vi sitter i. Men det som är inne nu som alla frågar efter, det är ju, ja, men fristående badkar. Och de vill ju gärna ha så här i koppar eller uthugget i något stenblock. Det har jag inte gjort än, men koppar har jag gjort. Dubbla handfat, dubbla duschar vill de ha. Ångduschen kommer stort nu, kan jag berätta.
Jaha.
Och sen vill, nu på senare år, senaste 5 åren så har förfrågan på att kunna gå ut från badrummet, masterbadrummet. Och ha en utomhusdusch och en liten, ja, men, uteplats utanför där man kan, så man kan gå ut efter man har duschat.
Ja, okej. Okay. Lite som lite så här, inte sauna höll jag på att säga, vill man inte ha, men man vill ha lite så här relax då.
Ja, som en liten utomhus relax, precis. Precis. Mm-hmm. Så det är väl det som jag ser att det börjar. Jag tror inte att Sverige har riktigt kommit så långt i badrumshetsen, om man säger.
Nej, det känns som att vi har en bit kvar till relaxen där i att få gå ut.
Ja, men nu kan jag ju starta den hetsen här på den här podden. Så att om ni lyssnar så vet ni vad ni ska sträva efter.
Ja, men du, jag tänker när det gäller svenska då. Vad är det som är det någonting vi för med in i ditt badrumstänk där?
Ja, det är ju funktionaliteten framför allt. Och även, ibland så ritar jag ju om floor plans. Och då kommer ju svensken in i det här att man behöver ju inte ha massa fri golvyta. Utan jag blir ju så här, jag vill ju utnyttja varenda kvadratmeter på ett funktionellt och effektivt sätt. Så där kommer ju svenskheten in, absolut. Men något annat, nej, alltså jag tror jag har blivit fullständigt amerikaniserad när det gäller badrum.
Men det är väl också det med att vi har ju uppvärmningskostnader till stor del i Sverige.
Det är en jättestor skillnad, och sen är det ju också det att vi har ju mer, byggnormer här i Sverige. Vi bygger ju för att det ska hålla i 100 år. I Amerika bygger man för att det kanske ska hålla 10-15 år. Så det blir billigare att bygga där, helt klart. Och sen är det ju varmare där också. Klimatet är ju ett helt annat. Mm. Så att isolering, allt sånt där, uppvärmning, golvvärme i duschar och badrum. Det är ju en sån här superduper lyx som man egentligen aldrig installerar i USA, även om det är vintrar.
Jaha.
De fryser de fötterna i sina badrum, helt klart.
Okej.
Ja. Så att det är billigare att bygga generellt, är det typ halva priset.
Mm. Men och våtrumsskikt och sånt?
Det är lite si och så med det, du.
Jaha.
Ja. I början fick jag panik när jag såg hur de gjorde. Jag bara, men herregud. De gör ju, alltså våtrumsskikten är bara i duschen. De slutar utanför duschen. Jag bara, men hallå, ni slänger ju upp dörren. Det kommer ju att droppa. Det kommer ju att bli... Nej, det bryr de sig inte om.
Okej.
Mm. Mm. Det är stora skillnader.
Jättestora.
Ja.
Om man tänker, du är van att jobba med stora projekt, omfattande. Mm. Men om man inte har en jättestor budget, vad rekommenderar du då just när det gäller badrum?
Jag skulle säga så här. Det jag tittar på oftast i ett badrum är ju att layouten ska vara bra. Och har man inte en bra layout, så tycker jag att det är där man ska satsa pengarna. Ja, att måste man flytta någonting, måste man ta upp en vägg. Och sen kanske man kan spara in på materialen, kaklet. Kaklet behöver inte vara jättedyrt för att det ska bli vackert. Man kan ha ett vanligt vitt enkelt kakel. Och vanliga enkla blandare. Det är jättebra, men det absolut viktigaste, och där man ska satsa pengarna, är ju på layouten. För gör man tvärtom, att man har en dålig layout och sen satsar man jättemycket pengar på vackra bänkskivor och superdyra kakel, och så sen har man ändå problemet kvar. Och jobbar man inom lite real estate också, så inser man ju att det är inte en bra investering.
Mm.
Så att jag skulle säga, satsa först och främst på layouten och sen på materialen.
Mm, bra tips.
Mm.
Sen ska vi gå in på en annan sak. Nu sitter vi ju, ska vi säga, i ditt blivande kök i Sverige faktiskt.
Ja.
Vi sitter inte i USA.
Nej.
Och här får man ju lite så här wow-känsla. För här är det ju...
Det?
Ja, det får jag verkligen. Jag ser ju på andra saker, på spisen och på beslagen och sånt, tittar jag ju lite fascinerat här.
Ja, gud vad glad jag blir.
Ja.
Att du tittar på beslag.
Ja, men hur är det med amerikanska kök? Vad är det som... Hur jobbar du där?
De är ofta väldigt stora. Och jag måste säga så här, jag tycker att det är svårare att göra ett stort kök. Att designa ett stort kök och få det funktionellt. För det blir ju ofta, det blir mycket spring. De är ju ofta större. Men inte lika välanvända.
Lagar man inte mat i köken?
Jo, då finns det människor som lagar mat, absolut. Men svenskar lagar mer mat generellt än amerikaner. Det kan man säga. Sen det stora nu som kommer, och det här kan ju skapa nyhets då, det är ju the pantry. Alltså att man vill ha ett walk-in pantry bakom köket. Så, och de walk-in pantries, de blir större och större, så att det blir liksom ett kök bakom köket där man egentligen lagar mat. Och det andra köket är mest bara som en uppvisning.
Jaha, så man har spisen i pantryt?
Man kan, jag ser liksom att det flyttar in mer och mer grejer i det här pantryt. Så i början var det ju bara typ mikron, kaffekokaren, du vet så. Nu ser jag, nu kan det komma in en liten kokplatta, och sen kan det komma in en extra kylfrys, och sen, oj, en zink till och så. Nej, vi sätter in en spis. Alltså det senaste året så tycker jag att pantryt har blivit ett litet minikök bakom köket.
Och pantryt är ju då skafferi.
Ja, det börjar ju som ett skafferi.
Ja.
och sen nästa grej som, jag vet inte om det är jättestort här i Sverige än, det är ju the coffee station. Att man har liksom en del av köket som är dedikerat till, ja men du vet, Nespresso-maskinen, kaffekokaren, te, vatten, vad heter det? Kokaren,
ja.
alla te- och kaffegrejer och kaffemuggar. Alltså man har liksom, och så en liten sink där man kan hälla på vatten. Och man har liksom en hel liten station för...
Nej, jag tycker det verkar som att det finns, man ser en hel del sånt på TikTok från USA.
Ja, ja.
Så att det är, jag antar att det kommer snart till oss då.
Ja, antagligen.
Men är det väldigt stort i USA? Har man hemma?
Ja, Jag skulle säga även medelklassen har anammat den här Coffee Station. Det är ju väldigt populär.
Mm-hmm.
I olika utföranden. Alla är inte vackra, kan jag meddela.
Man får bli sin egen barista alltså på något sätt. Och,
ja.
Ja.
Mm.
Fascinerande.
Jo då.
Men du, är det något annat som skiljer sig åt när det gäller amerikanska kök? De är väldigt stora, man ska ha ett gigantiskt skafferi då.
Mm.
Och man ska ha Coffee Station.
Ja, och sen ska man ha en potfiller. Alltså en liten kran, ja, ovanför spisen.
Just det, för det har man ju sett, har jag sett på de här serierna och tänkt att smart idé, men det finns ju inte i Sverige.
Nej, jag har inte sett det så mycket och jag har det inte. Det är ju bara en meter som man kan lyfta. För mig tycker jag det, ursäkta, men jag tycker det är lite löjligt. Men om man inte är en professionell kock då, men ja. Men har man pengar över och vill ha roligt, så varför inte?
Ja, så du ritar in dig i amerikanska kök,
ja,
idag.
Mm.
Jag tänker på, trender brukar ju komma, oavsett om man gillar det eller inte, i Sverige, så brukar de ju komma från USA. Vi ser på de här shopping malls som har poppat upp, som vi nu är vana med i Sverige också, att man har ett helt shopping mall utanför centrum. Det har ju ändå kommit från USA, och ja, men vi ser att vi påverkas mycket av USA. Vad är det som trendar just nu som du tror kommer att komma till oss?
Ja, jag kan ju säga så här. Generellt så tror jag att designvärlden och trender inom designvärlden har blivit mer och mer globalt. Men generellt trender, den stora trenden jag ser just nu som poppar upp överallt, och det här du kommer inte att kunna anse ett snart, det är ju zebra. Alltså zebra kommer jättestort i tyger, tapeter, kläder. Du har säkert sett det på kläder redan. Ja. ja. Och sen kommer ju pastellerna. Om ger ett år.
Så är de tillbaks. Är det något annat sådär som du känner att funktioner och möbler, ja, som har blivit mer och mer önskemål, som du tror kommer att komma efter till oss?
Nej, men däremot så ser jag ju att den här öppna planlösningarna, de här öppna planlösningarna, efterfrågan på en öppen planlösning har blivit mer, vi vill ha en öppen planlösning, men vi vill också ha möjlighet att stänga av, och det här kom ju efter covid. Man blev less på att lyssna på barn tv-program. Ja. Så det är ju en stor trend.
Ja, just det. Det känns som vi också har anammat här.
Ja.
Du berättade ju det innan, att amerikaner är mer vana vid att ta hjälp av inredare. Nu kommer ju du att flytta delvis till Sverige, eller vara här mer och mer.
Ja.
Tror du att vi är mer redo nu i Sverige att ta hjälp av inredare?
Det känns, det känns lite som, vad tror du? Jag tycker det.
Ja, jag håller med dig, jag tror också det. Jag tror också att det är intressant att se att man har olika bakgrund. Tror jag kan vara fascinerande att se att just det var intressant att få in inredare med olika erfarenheter från olika delar av världen, tror jag.
Ja, men det kan jag köpa.
På Instagram kan du se filmer och bilder på inredningspoddens alla gäster under @inrednings_podden. Du kan även följa mig på @Johanna_Hulander, alltså HULANDER. Och nytt för i år är att det äntligen kommer att skickas ut nyhetsbrev som handlar om poddavsnitten, men även sånt som jag vill dela med mig av inom inredning, design och arkitektur. Så missa inte att prenumerera på nyhetsbrevet som finns länkat i profilerna på Instagram. Hur ser ett projekt ut idag när du får in en amerikansk kund?
Ja, vi lägger ju väldigt mycket tid på att lära känna våra kunder. Och det är väl därför jag säger att jag vill att mina kunder ska känna sig sedda och hörda. Och det är ju en vanlig missuppfattning är ju att om man tar in en designer så kommer huset att se ut som bara ett showhome, du vet så här, och det kommer vara opersonligt och det kommer inte vara du så. Men absolut tvärtom är det ju egentligen, för att, och jag vet, det är ju inte bara jag, det är många designers som jobbar så, men jag har väl gått ännu längre än de flesta i att lära känna mina kunder väldigt, väldigt väl. De första 3-4 mötena pratar vi egentligen aldrig om design, utan vi pratar om resor och barn och hur firar ni födelsedagar och jaha, förra julen gjorde ni det och vad är din högsta önskan och vart vill ni resa, och man lär känna dem på en sån otroligt personlig nivå att man där och då börjar, där börjar man se grejer som måste finnas i ett hem. Det kan finnas grejer som de visar upp. Ja, men de här tekopparna älskar vi, och det här fick vi av min mormor, och det här är en gungstol som, och då vet man ju att det här ska in. Så det vi gör då är oftast att vi skapar något som vi kallar för en röd tråd. Och vi går väl längre än de flesta i det, men att vi egentligen börjar utomhus. Det här kommer bli ett jättelångt svar.
Ja, det är lugnt. Vi har tid. Vi har tid att lyssna.
Ja. Okej, bra.
Här finns det alltid tid.
Okej, bra. Nej, men nu ska jag berätta. När jag närmar mig ett hus innan jag ens har träffat kunden och jag är på väg dit, så brukar jag stanna och titta på huset och tänka, ja men vad har jag för förväntningar på det här huset? När jag kliver in genom dörren, vad har jag för förväntningar på hur det här ska se ut? Som gäst, som någon som bor där. Och det är ju så att den mänskliga hjärnan vill ju, vi älskar ju överraskningar. Det tycker vi är jättekul. Men inte för mycket. Och vi vill inte bli överrumplade. Så det är ju en fin linje mellan överrumpling och överraskning. Så att jag brukar säga så här, om man tar det här huset, om vi låtsas att vi tittar på ett jättevackert, ja men tänk dig Pippi Långstrump-hus, ett viktorianskt litet hus med vita snickerier och så här. Vad förväntar man sig att man ser där inne? Om man tar upp det här huset och så skakar man det som ett dockskåp. Allt som rör sig där inne, det kan man ju kanske inte ha i stil med huset. Men det som sitter fast, det känner jag så här, det vill man nästan ha, att det går i stil med huset. Och jag ska förklara egentligen hur jag menar. Jag tänker så här att, ja men om du närmar dig den här viktorianska villan, du vill inte se ett högblankt svart kök med kromdetaljer där inne. För då går din hjärna, ja den löper jag mok där inne. Alltså det blir absolut fel, eller hur? Det funkar ju inte. Men om du går in i den här viktorianska villan och du har ett kök, nu fanns det ju inga fina kök på den viktorianska tiden, men något som skulle kunna tolkas som ett vackert viktorianskt kök, så känns det ju ganska okej. Okay, ja. Sen kan du ju sätta in en zebrafotölj där, en modern någonting eller något, och det känns okej. Okay. Men om man flippar runt och sätter ett svart högblankt kök där och en rokokostol, då blir det helt fel. Så det brukar jag ju försöka ändå hålla då, kanske snickerier, allt som sitter fast, snickerier, dörrar, badrum, kök, köksinredning, någorlunda stil med vad man förväntar sig när man närmar sig huset. Och sen efter det har man ju lite fria tyglar med färger, former, möbler och allt sånt där. Och där brukar vi försöka berätta en historia om familjen egentligen, från ytterdörr. Vi tar ett exempel, ett hus som jag gjorde i Toronto där vi gjorde ytterdörren i en svensk ockragul, och sen hade vi den här ockragula färgen på ett runt fönster, vi hade den här ockragula färgen på en toalettdörr, och sen hade vi även den här ockragula färgen på en tigertapet som vi hade i ett av rummen. Så den färgen gick genom huset. Sen hade vi ett mönster, ett tigermönster som gick genom huset. Och det är liksom små hints genom huset där man ser samma mönster upprepas lite här och då. Och även former och färger. Och även saker som, vi ser att den här gungstolen till exempel. Innan man ser gungstolen kanske man ser en liten tavla med en gungstol på. Eller ett foto av farfar som gjorde den här gungstolen. Så det finns en historia, och det är det vi försöker jobba med. Mm. Mer än bara att det ska se vackert ut. Sen blir det ofta väldigt vackert också.
Men det är den där röda tråden du pratade om innan.
Mm.
Mm. Ja, bra beskrivet tycker jag. Är det några drömprojekt du har framöver?
Ja, alltså jag skulle vilja göra ett boutiquehotell.
Ah.
Det är ju liksom min dröm.
Och var skulle det vara någonstans?
London, New York, Stockholm. Stockholm skulle vara kul.
Inte Skellefteå.
Boutiquehotell i Skellefteå. Ja, varför inte? Ja, nej, det är inte det som trillar på plats
nej.
Först. Men nej. Absolut, jag är öppen för det. Jag är öppen för...
Vill de ringa så är de välkomna.
Ja, ring.
Ja. En annan sak som jag tänkte, du som har rest och reser runt väldigt mycket i USA och Sverige också nu. Vilka platser är det som inspirerar dig?
Generellt får jag inspiration överallt. Men platser där min hjärna går komplett varm är ju Charleston, South Carolina. Otroligt mycket historia, historiska byggnader, otroligt vackra byggnader, vackra färger, häftiga färgval. Så det är väl en. Men sen här i Stockholm får man ju otroligt mycket inspiration. Alltså alla de här jugendhusen och... jag menar, om man tittar på färgerna här i Stockholm så är de ju ganska häftiga också.
Mm.
Josef Frank naturligtvis. så att, nej men Stockholm och Charleston blir mitt svar här.
Mm. Mm. Häftigt. Och Charleston skulle jag verkligen vilja uppleva också, mm. som du beskriver det.
Mm.
Är det någon förebild som du verkligen... finns det någon förebild som är sådär, det som den här har gjort eller gör är verkligen... allt blir bra.
Ja, men alltså Martin Lawrence Bullard. Alltså allt han gör, allt jag ser, så blir jag så här, gud, det där hade jag aldrig kommit på. Alltså, och det, för ofta när man tittar på andra designers så tänker man så här, ja, jo men, ja, det där hade jag ju kunnat göra. Alltså man, nu låter det ju jättedrygt, men så är det ju. Man tänker, ja men det där hade jag kunnat pull off. Det där är ju, det är jättevackert och snyggt och bra jobbat. Applåd. Men det hade jag kunnat göra också. Men när det kommer till Martin Lawrence Bullard så är det ofta så här, åh herregud, åh snyggt blev det.
Ja, och för oss som inte känner till honom, vem är han?
Han brukar göra juldekorationerna till Kris Jenner. Han gjorde RuPaul's Drag Race. Har det gått här? Mm. Ja, han gjorde RuPaul's hus nu i Los Angeles.
Jaha.
Svartvitrutiga golv, rosa väggar, mörkgröna accent. Alltså, ja, men hallå, det är så snyggt. Allt han gör är snyggt. Han har gjort väldigt mycket designhotell. Ja.
Det måste vi in och kolla på.
Ja, men Martin Lawrence Bullard, min husgud.
Ja. Åh, vad kul. Du, är det någon som du skulle vilja se som gäst i ett kommande avsnitt av Inredningspodden?
Martin Lawrence Bullard. Ja.
Då får du börja ta kontakt med honom. Och sen måste jag åka dit.
Jag ringer.
Ja. Ja, du ringer. Tack, det blir toppen. Du, om man vill komma i kontakt med dig, är det, hur gör man då enklast?
Jag ska bara googla Kristina Rickardsson Interiors. Då dyker jag upp på YouTube, Instagram, jag har en hemsida, Facebook. Det är bara att...
Du, all over the place.
All over the place. Mässa, DMa, e-maila. Ja.
Mm. Nu måste jag få titta på detaljerna här i din lägenhet som du håller på att bygga upp nu.
Mitt passion project.
Ah. Ja. Tusen tack.
Ja. Tack själv för att jag fick vara här. Det var jättekul.
Vem vill du helst lyssna på i Inredningspodden? Finns det någon person som du tycker skulle passa perfekt som gäst här i podden? Eller finns det ett ämne som du skulle vilja veta mer om som du tycker att jag borde ta upp? Skicka ett meddelande i så fall på Instagram eller mejla mig på info@johannahulander.se. Och är du ny lyssnare så tänk på att det finns närmare 150 avsnitt att lyssna på i arkivet.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.